Jag mår som bäst när familjen är samlad framför mästarnas mästare. Då är det som att jag är inlindad i en filt av välbefinnande. Jag mår också väldigt bra när jag gräver i trädgården, är ute i naturen eller läser en bra bok.
Jag hann bli drygt 30 år innan jag på allvar fattade att jag kunde påverka mina tillstånd och känslor. Att jag inte behövde välkomna och underhålla ett negativt tillstånd bara för att jag öppnat dörren för det. Mitt hus är precis som förr fullt av känslor. Men numera kan jag stänga och öppna dörrarna mer medvetet och bjuda in positiva känslor på ett helt annat sätt än tidigare. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart. Podden där tanken möter känslan.
Och nu ska du säga,
och där vi dricker te.
Nej, vi säger inte det. Vi bara gör
vi
det
bara
istället.
Gör.
Ja.
Mm. Det låter så jävla gott det där.
Eller hur? Det här ljudet är fantastiskt.
Jag har ju alltid med mig en termos med te. Och när jag var på en utbildning här för några veckor sedan så hade jag ju med den här termosen och hade den i väskan bredvid mig. Och den pyser ju så här, för den är inte helt tät.
I know.
Så måste man säga på peta på den, och jag insåg att jag stör ju folk med det här pyset. Men om jag öppnar den så liksom, då blir det ju kallt. Så det var ju verkligen så här, hur ska jag göra? Och så var det en kille som såg den här termosen och han bara, du är ju värsta preppen.
Ja, det är...
Och då var det så här bara, gud vad pinsamt. Ja, det kändes verkligen som en sån här...
Förr i tiden var det pinsamt att stå och prassla med en brun påse någonstans i en trappuppgång. Nu för tiden är det pinsamt att dricka te i termos.
Ja. Ja. Nej, men jag vet inte om jag... Vi har pratat om prepping tidigare och jag kunde inte riktigt förlita mig eller på att vara... En sån som du vet har med sig smörgåspaket och...
Ja, men du är bara en vanlig kursprepper.
Ja, jag är en kursprepper. Ja. Absolut.
Ja, nej, men nu vi skålar väl lite i te. Och så tänkte jag att vi ska checka in i vanlig ordning.
Mm. Vill du börja?
Ja, jag mår ju jättebra. Känner mig glad för att vi ska podda. Känner mig lugn. Och... är ju fantastiskt extra lycklig idag eftersom jag för, vad är det? I måndags, vad är det för dag idag? Idag är det
torsdag
redan, oj. I måndags blev jag ju dubbelmormor. Fick ett litet barnbarn till en pojke som ju är, alltså det är ju så fantastiskt.
Han var inte jättesöt kanske.
Han var jättesöt. Han är så otroligt söt. Ja. Och lilla stora syster då som är, hon är ju född för 2 år sedan i mars. Så att hon är ju, det är ju ganska, man är ganska liten då. Fast nu ser ju hon väldigt, väldigt stor ut. Och det var så häftigt att vara med och se deras första möte. För att jag sov hemma hos henne och tog hand om henne tills mamma och pappa kom hem från BB. Och den här liksom, kärleken som bara, den bara finns på plats. Det är inget att diskutera. Det var så helt makalöst att få se. Jag har ju liksom varit med om det förut. Men min dotter var ju 12,5 när jag fick mitt andra barn. Så att... Det var ju på ett annat sätt kan man säga. Eftersom hon var så medveten om vad det skulle innebära på något vis. Som en liten 2-åring inte kan vara. Men så roligt. Helt fantastiskt. Och allt har gått jättebra. Så att jag är så lycklig och så glad. Och så tacksam.
Underbart.
Mm. Ja. Ja. Hur är det med dig?
Alltså det är rätt bra. I slutet av förra veckan hade jag en så här skitvecka. När allting bara gick åt helvete. Alla var dumma i huvudet. Alltså, alla? Nej, så kanske inte var. Men det kändes som att jag bara blev missförstådd och misslyckades med saker. Det var trögt, jag fick så här invändningar. Så att när jag klev in i den här veckan så gjorde jag det med liksom lite, så här, lite hukat tillstånd och tänkte nu blir det en jobbig vecka till. Liksom. Nu, ja. Och sen helt plötsligt så bara allt det här som var trassligt i förra veckan, det bara löste sig. Och den här veckan har varit som en, du vet, en bara kavalkad av konfetti och fyrverkerier. Så jag är lite så här förvirrad. Jag sa det till min man och han bara, ja, nej men det är ju bra liksom att dra sig till minnes att det vänder liksom åt båda hållen. Alltså nu när man är i det här så, ja visst, Ja, jag kommer säkert ha liksom skov när jag tycker att allting är åt helvete. Men sen kommer det såna här tider igen. Så.
Ja, och på något vis är det lättare, brukar jag tycka, att när man är i det här tillståndet som du är nu, när det är bara konfetti liksom, och det bara rullar på, då är det lättare att tänka så här att ja, det kommer ju säkert vara jobbigt igen någon gång i livet. Men det känns väldigt avlägset, det känns lite som att ja, det är lite gupp, lite gruskorn bara, det är ingenting.
Om man jag kan säga med... det för att vara ödmjuk, att det kommer att bli jobbigt igen.
Ja, jag tror ju du tror... Nej, men det är det. Man kommer liksom inte i kontakt med det. Utan det är mer någonting som man säger på intellektuell nivå kan förstå. Liksom. Men inget mer med det. Men däremot åt andra hållet, när man är där nere, då är det väldigt svårt att liksom verkligen känna att nej, men jag kommer liksom kunna till och med skratta åt det här, som du gör ju nu. Va?
Mm.
Och det där tänker jag också kring när man möter andra som befinner sig i den där liksom svackan. Och det är motgångar och det är liksom, man känner sig låg på alla sätt och vis. Hur himla fel det kan bli när man kommer med de där. Ja, men du ska se, det går över. Det känns bättre sen och allt det här. Liksom, man bara, nej, det gör det ju inte.
Men jag tänker att det som händer där, det är ju att jag försöker att ta fram min så här röda färg och bara så kladda över det du känner. Utan... Det har vi pratat om mycket tidigare, att det är viktigt där att jag behöver låta dig få vara i ditt perspektiv och att jag behöver vara med dig. Sen handlar det inte om att man ska liksom älta tillsammans med andra människor, utan hör du, nu sitter min termosmugg och pyser här. Jag måste bara öppna den. Alltså jag har ju ett riktigt pysstöro.
Ja, nej, men absolut. Det är svårt. Jag hade ett sånt samtal för inte så länge sedan med en person som berättade att henne inte mår särskilt bra och sådär. Och jag känner ju hur den här liksom lösningsfokuserade hjärnan bara går igång i 180. Liksom. Så, men jag kom ju ihåg mig. Jag bromsade mig i tid och sa, jag ber om ursäkt. Jag tror att min lösningsfokus här drog iväg. Och det är inte schysst. Liksom. Och så kunde jag backa det där. Men det är jättesvårt.
Mm.
För man vill ju hjälpa och stötta till när man själv vet att det kommer att kännas bättre om en liten stund. Eller om 3 år, eller när det nu är.
Liksom. Men jag har sett en jättespännande modell på den här utbildningen jag var på nu. Med Eva Hambolt och Lars-Johan Bastos. Så då handlar det om, eller i deras organisationslabb så pratar man om toppchef, mellanchef och liksom de som är botten. Det är bara liksom att man uttrycker det på det sättet. Och att som toppchef när man blir stressad eller... pressad så tenderar man att liksom suga upp ansvaret och liksom börja säga vad folk ska göra. Men alltså mellanchef då, när man är den som har ansvaret och upplever att det är problem, om toppchefen då liksom kliver in och tar ditt ansvar och alltså ska försöka lösa det åt dig, så innebär inte det att det är skönt för mellanchefen, utan det handlar bara om att mellanchefen känner sig eller liksom sidsteppad, att den inte liksom får. Ja, den blir väldigt kraftlös i den positionen. Och jag tänker att det är samma sak i ett samtal om jag har en utmaning och så ska du komma med dina lösningar. Så det är ju det där utmaningen, att istället skapa det där spacet. Att ge mig det där utrymmet där jag kan kanske komma fram till precis de sakerna som du skulle kunna säga. Liksom. Men det är ju inte processen att veta grejerna, utan det är att landa i dem, att ta sig till insikten. Det är det som är liksom nyckeln.
Mm. Ja, nej, men det är en utmaning tror jag för de flesta av oss. Det är väldigt, det är svårt. Men jag tror att det är viktigt att man hela tiden har det. Prata med sig själv om det i mötet med andra. Så, för man ska inte lägga över det ansvaret på den som mår dåligt eller som har ett stort problem eller vad det nu kan vara. Utan det måste jag ju hålla. Jag måste ju hålla tillbaka mig, så att säga. Men jag tänker, man kan också säga att nu, jag har lätt för att hitta lösningar och springa förbi känslan och bara liksom försöka lösa problemet. Så ge mig en arg blick eller knacka mig på armen om du märker att jag är på väg åt det hållet. Alltså man kan ju också liksom så.
Jo, och så kan man ju faktiskt som den som pratar, eller den som har problemet, kan ju faktiskt också ge den instruktionen. Just nu behöver jag bara att du lyssnar.
Ja.
Säg ingenting, fixa ingenting.
Mm.
Jag talar om när... du kan säga något.
Mm.
Just nu vill jag bara att du ska vara närvarande med mig och lyssna.
Mm. Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om good vibes.
Good vibes.
Bra känslor. Jag känner att jag blir så jätteprovocerad. Det var ju förstås du som valde det här ämnet.
Säkert. Ja, men för vi lovade det för några avsnitt sedan. Att det ska vi prata om nästa gång. Och så gjorde vi inte det.
Och så lyssnade jag igenom det avsnittet och kom på, ja, good vibes, det ska vi prata om.
Och vad var det som gjorde att du tyckte det var spännande att prata om?
Nej, men jag tänker att ofta så har vi pratat om, både här i Känslosmart, i vår bok, i samhället i stort, så pratar man väldigt mycket ofta om liksom, de svåra, de utmanande, de jobbiga, de här känslorna som vi brukar titulera negativa känslor.
Mm.
Och jag tänker att ofta, och jag brukar ofta lyfta det, liksom, jag tycker kanske inte att vi har gjort tillräckligt här. Just att, ja men det här som hur, när vi mår bra, hur känner vi det, hur ser vi det, hur smakar vi det, hur luktar vi det, hur skapar vi positiva tillstånd? Det är som att det är någonting som vi bara tar det för givet, men det är ju faktiskt någonting som vi kan hjälpa till och bidra till.
Ja, och sen tänker jag att vi kanske strävar mot fel saker när vi strävar efter de här liksom goda känslorna. Jag tänker att det jag blir så provocerad av, det är nog det här att vi har en sån lyckorusfixering. Och en idé om att det är något ett eftersträvansvärt tillstånd att vara i hela tiden. Det här liksom bara euforiska och allt är underbart och det är fantastiskt. Alla älskar mig. Jag får bara, alltså den här känslan som man får om man skulle få många tummar eller kommentarer eller om man skulle få sin bok antagen eller när man har blivit mormor. Det är liksom de känslorna som är så här, att vi har någon idé om att men det där, det är så man borde kunna känna hela tiden.
Mm.
Och det är ju fullkomligt liksom orimligt och utmattande om man skulle känna så hela tiden. Jag tycker gott att det räcker att bli jätteglad en gång i veckan. Och sen vill jag liksom resten bara känna mig lugn och så.
Mm. Ja, men jag har ju verkligen provat på att vara i det där tillståndet då när jag liksom dansade mig in i väggen. Just att jag ofta var i det här höga, speedade tillståndet. Och det är ju härligt, men det är ju oerhört förrädiskt. Därför att det är ju inte, vi måste ju ha vilan och återhämtningen. Och det blir ju på något vis, ja, men det blir inte den här, jag ska inte säga att det inte är genuint. Men det är i alla fall inte rimligt som du säger, och det är inte hållbart. Det kan man verkligen konstatera. Men vad är det då som är, alltså som du säger, du en gång i veckan, så det räcker för dig. Och däremellan så vill du känna dig lugn och tacksam och
ja, mer. Ja, lite lagom glad sådär. Och så kanske lite ledsen och lite orolig och lite småstressad över något. Och, alltså att jag rör mig i någon sorts lite svalare känslointervall till vardags. Så. Och att det någon gång slår i liksom någon topp.
Mm. Nej, men där tror jag att vi är lite olika. För mig, jag vill ju ofta ha de här liksom explosiva. Eller jag ska inte säga så här att jag vill ofta ha det, utan jag har det ofta.
Mm.
Det går väldigt snabbt upp och ner. Och jag upplever ju när det blir liksom, när jag guppar på mittlinjen där någonstans, så tycker jag att livet är rätt tråkigt. Eller åtminstone har jag tyckt så. Numera så har jag verkligen lärt mig att uppskatta det här lugnet, det här lunket. När vardagen tuffar på utan några större liksom. Det kan få göra det en tid, men inte för lång tid. Men jag har nog säkert varje dag, det som du kanske känner, nu vet jag, det är svårt att jämföra förstås, för jag vet inte hur du upplever dina den där en gång i veckan, tjoho, om jag får kalla det så. Och det skulle säkert inte du kalla det, men om jag kallar det så, så ja, har jag säkert det liksom flera gånger om dagen så där jag firar av det där. Så, men sen kan det ju en kvart senare kan jag ju stå liksom och svära någonstans och tycka att liksom allt är skit och pest. Alltså det går väldigt, väldigt fort så där.
Det är en hög nivå av, eller hög grad av volatilitet.
Åh, vilket fint ord. Volatilitet. Det kan jag nog inte beskriva vad det är, men det kanske du kan passa på att göra.
Nej, men det är väl egentligen att det svänger fort och mycket.
Mm. Svänger. Men det som jag, framförallt det som gjorde att jag ville prata om det här, är just att man också sätter ord på vad är det vi gör när vi mår bra. Och att man också kanske kan vara lite, ja, men jag tänkte nästan säga snäll mot sig själv och uppmärksamma när man mår bra. Och vilka sammanhang, i vilka miljöer, tillsammans med människor eller när man är ensam och allt det här.
Men det är ju en jättebra ingång, tänker jag. Det här med att jag har en förmåga att påverka mitt känsloläge, och ju mer jag vet om hur känslor funkar och hur jag funkar och större utsträckning jag är nyfiken på hur jag har det i det inre och i det yttre, desto mer makt får jag att styra min egen livsupplevelse. Och att jag kan liksom skapa den livsupplevelsen som jag vill ha. Nu är det, finns det ju omständigheter som man inte kan påverka. Det är ju sjukdom och diagnoser och det finns ju massa saker så. Men det finns ju väldigt, de allra flesta av oss har ju rattar tillgängliga som vi liksom inte kanske är medvetna om att vi kan vrida på.
Mm.
Och det tänker jag är ju jätte, det är ju jätteviktigt. Och...
ja, för det var det som jag var inne på lite i inledningen här. För mig, när jag växte upp på tidiga vuxenåren och allt det här, så jag visste inte, alltså jag hade inte en susning om att jag kunde påverka, att jag inte var tvungen och liksom var i det tillståndet som jag var i. Utan det fanns inte ens i min tankesfär att man skulle kunna påverka. Alltså att... nej, men egentligen var det att jag gick ner mig väldigt, väldigt djupt under en depression. Och sen efter det började jag ju plugga till mental tränare. För att jag började med mental träning under den här depressionen. Och jag var ju också gravid då. Och när jag då började med mental träning och förstod att för det första, bara det att få ner stressnivån, så fick jag ju tillgång till lugn, till en massa positiva känslor och kreativitet. Och liksom, ja, då fick jag någon slags så här jätteomvälvande insikt att om jag tar hand om mig själv, om jag verkligen gör det här som alla vet att man ska, sova bra, stressa mindre, äta bra, alltså röra på sig, allt det här, då händer ju någonting. Då börjar jag ju må bättre. Och då poppar det ju liksom, då får jag ju oftare tillgång till positiva känslor. Och då bygger jag ju upp liksom en erfarenhetsbank av sakta men säkert att jaha, jag kunde ju möta den här utmaningen, det här problemet, utan att liksom bli jätteirriterad eller vilja gå och lägga mig under en filt eller hur jag nu hade reagerat innan. Därför att jag hade byggt en buffert, en bas som gjorde att jag kunde ta en motgång på ett annat sätt. Och då liksom varje gång jag la till en sån erfarenhet, ofta så sker det här helt omedvetet, men jag menar ju att det är bra att medvetandegöra de där små, små stegen. För ofta är det ju väldigt, väldigt många små kliv som gör att man en dag upplever att nej, men jag kan faktiskt välja hur jag ska möta den här utmaningen, den här taskiga kommentaren eller vad det nu är.
Mm.
Inte alltid. Vissa dagar, alltså, så är det ju långt ifrån för mig, trots att jag har ägnat väldigt mycket tid och kraft åt att tillägna mig den här kompetensen. Men det går ju inte att jämföra med hur det var förut. För då var jag ju verkligen ett offer för mina egna liksom, impulser, reaktioner.
Och sen har vi också blivit tränade, tänker jag, liksom, till hur vi ska reagera i olika situationer. Och att där vi kan ha fått med oss reaktionsmönster som vi kanske inte alls ens märker. Eller inte ens förstår att vi kan välja bort. Min son Olle hade några kompisar hemma häromdagen. Och ja, vi ska grilla och de måste spela fotboll ute på tomten. Och när jag står där i köket och ska ta ut klyftpotatisen så hör jag klirr. Och då är det då en fotboll som har hamnat på ett fönster. Och ja, min man var liksom i köket också. Och hans reaktion på det här var, jag hämtar handskarna.
Mm.
För att ja, man behöver plocka upp glasbitar och då vill man inte skära sig. Så man hämtar handskarna. Och jag tänker att där hade ju ett reaktionsmönster kunnat vara istället att bli helt jävla vansinnig och tycka att det är typiskt och nu ska vi göra så trevligt för er. Och tacken är att ni sparkar sönder ett fönster. Nej, nu får alla åka hem. Och det tänker jag, liksom, har man sett det när man själv växer upp så kan man nog tänka att ja, det är så man ska reagera i den här situationen.
Mm.
Men jag är jätteglad. Jag tänkte liksom att amen, lycka är att vara gift med någon som hör hur du kraschar i ett fönster och går och hämtar handskarna.
Mm.
Det, jag tyckte det var en så otroligt sund
verkligen
reaktion. Och det är inte så att barnen då tänker ja, men vi kan ju sända alla fönster, utan de förstår att det här var en olyckshändelse, det var inte meningen. Vi kommer inte göra det här med flit igen. Så att det här med att bli jättearg, tänker man att det ska ha någon sorts avskräckande effekt. Men det funkar precis lika bra med att inte.
Ja, men precis. För skammen och rädslan och osäkerheten och att känna sig dum, allt det här, det finns ju där som ett brev på posten ändå. Så vill man förstärka det, ja, men då är det jättebra att gå ut och liksom skamma på och gorma. Och ja. Nej, men jag tror också att det har jättemycket med att göra förstås, hur vi liksom, att vi har med oss en massa omedvetna mönster. Antingen sådana som vi bara kopierar omedvetet eller sådana som vi tar avstamp ifrån och försöker göra tvärtom. Och ofta är också väldigt omedvetet. Så att det är ju ett bra sätt att titta liksom kring hur människorna betedde sig när jag växte upp. Det kan ju ge en massa svar på varför jag gör som jag gör. Men också att göra en inventering. Vad har jag för känsla under en dag eller under en vecka? Om jag upplever att jag menar, som du hade en sån här jobbig förra vecka. Liksom, har man haft så en längre tid då, ja, men då kanske man behöver liksom se över. Vad är det här som, vad handlar det om? Ja, men ofta så, i mitt fall så handlar det ofta om att jag inte har tränat och rört på mig som jag ska. Oftast är det ju att jag inte har sovit. Det är liksom number one för mig. Och då vet jag att okej, okay, om jag fokuserar på att få tillräckligt med sömn, att jag verkligen kommer ut och rör på mig som jag ska, så alltså, då vänder det ju väldigt fort. Men det där fattade inte jag när jag var 20 år. Den kopplingen fanns inte. Och idag tänker jag att det har ju hänt mycket. Det är ju många år sedan jag var 20. Så idag är det nästan omöjligt att inte känna till de här liksom premisserna som gör att vi skapar de bästa förutsättningarna för våra hjärnor att handskas med våra upplevelser. För det är ju det som är väldigt mycket av hjärnans uppdrag. Att hjälpa att sortera. Liksom, vad tar vi vägen med den här informationen som vi får inifrån eller utifrån?
Men jag listade ju ut att mycket av det som var mitt problem förra veckan bottnar ju i att jag har väldigt svårt att sätta gränser och uttrycka mina behov i en situation där, ja, men där är det trasslat, så insåg jag att jag kände mig frustrerad för att jag upplevde att någon hade liksom inte varit lyhörd mot mig och liksom klampat in och varit otydlig, och jag var liksom arg på den här personen för att den tvingar mig att göra saker jag egentligen inte vågar, som att tala om att här går min gräns, de här förutsättningarna fungerar inte. Och det var ju det som liksom min frustration och irritation handlade om. Så det man kan göra också är att titta på liksom vilka behov här är det som jag har i den här situationen. Jo, men jag har ett behov av att, ja, men att få mer betalt om jag ska göra mera jobb. Men jag är rädd för att säga att jag behöver mer betalt.
Mm.
Och då är det den rädslan som istället får mig att känna mig så arg.
Mm.
Så det var jättespännande att liksom kika på. Ja, jag tänker att jag är arg på den här personen. Den är dum. Men vad är det i mig som behöver hända? Liksom? Vad är det för utmaning? Vad är det för trassel? Jag tänker, oavsett, eller det här blev jag medveten om den senaste veckan, att oavsett vad saker egentligen handlar om utanför, man kan prata om vilket exempel som helst, så backar det ändå tillbaka till liksom samma kärna av problematik. Och för mig är det ju då det här med, ja, men jag tycker det är svårt att sätta gränser, jag tycker det är svårt att ställa krav på andra.
Mm. Och det här, hur det här då liksom genomsyrade stora delar av annat också, verkade det som när du beskrev det. Som att det var mycket motgångar och missförstånd. Och
ja, det var det väl inte. Det var väl liksom en grej, och då, men det färgade hela det färgade, vardagen.
Ja, men ja. Precis. Det sipprar liksom ut. Och då har man det filtret som man då tolkar allting igenom. Och det är väl okej, liksom. Nu vet du, du kommer ju ha såna veckor framtiden också, kanske.
Nej.
Nej, men det är ju en sak liksom, men tänk dig om man lever liksom veckor, månader, år, liv med det där filtret av att, ja, vad det nu är liksom, det är ju individuellt vad det är som är den här liksom kärnan som du pratar om här, som allting egentligen man kan, ja, landar i att det ofta är.
Ja, och att man inte förstår att det är ett filter, utan att man tänker att det här är min verklighet.
Ja. Mm. Ja, men för det tror jag var en av de största liksom förändringarna i mitt liv när jag började med mental träning, när jag verkligen såg att jag kan påverka min upplevelse av verkligheten, och att verkligheten är inte så som jag tolkar verkligheten, är inte alltid så som den verkligen är, utan snarare väldigt sällan så som den verkligen är. Och det var så otroligt starkt, och hur jag minns hur jag började liksom se, jag såg verkligen mitt liv, min verklighet, hela tillvaron med en helt annan blick. Och jag tror inte att jag hade lyckats med det utan att först sänka stressnivån. Och då var det ju inte bara att, alltså det var ju verkligen en process. Jag behövde jobba på djupet med det, både mentalt och fysiskt och på olika sätt, emotionellt och relationellt och sådär. Så det var ju en resa. Men det gick ändå förvånansvis snabbt, tycker jag. Det har alltid förvånat mig att det gick så, alltså det här skiftet kom så snabbt. Och det är väl det som hela tiden har varit min drivkraft sedan dess, att försöka bidra till att sprida kunskap om det här. Men jag tänker så att alla är egentligen experter på att veta vad är det jag mår bra av och hur liksom...
Är det så?
Jo, men vi vet ju det. Alltså, om man verkligen så här pratar med någon och ställer frågor. Vad gör dig glad? När känner du dig lugn? Vad ger dig energi? I vilka sammanhang? I vilka miljöer? Vad gör du då? Vilka tankar har du då? Vad gör du med din kropp då? Alltså man verkligen rotar fram för att hitta just den personens ingång.
Men det förutsätter ju att man kanske får hjälp.
Ofta behöver man kanske hjälp. Absolut, absolut. För att det där, alltså man kan ju vara väldigt fast i sin egen, jag menar särskilt om man mår dåligt, alltså i form av att man har en depression eller att man har någon sjukdom, värk eller så, då är det ju väldigt, väldigt svårt att göra på egen hand.
Eller att man bara antar på att lära sig att vara glad.
Ja, och kanske upplever att man inte har rätt att känna positiva känslor. Mm. Nej, men det är det jag menar med att alla har de här svaren inom sig, men att det
kan vara de finns djupt... ju inte i en tidning eller, nej, eller men exakt. I en flaska.
Nej,
utan vad skönt de är varit. Ju inne i oss, men däremot så kan ju sikten till de här svaren är ju ofta skymd.
Mm.
Men det betyder ju inte att de inte finns där.
Nej, men precis. Och tricket är ju sen att liksom, vilka steg ska jag ta? Vad är det jag behöver förändra? Vad är det jag behöver göra? Ofta är det faktiskt att man behöver göra någonting för att få tillgång till någonting annat.
Och man behöver göra dem själv. Det här med att sova, äta, träna. Det är ju saker man måste göra själv. Meditera och yoga eller vad man nu, gå i skogen. Det är inget man kan liksom köpa som en ruttjänst. Liksom. Ja, men skulle du kunna sova 3 timmar här? Alltså jag är bergsäker på att folk hade liksom outsourcat både sömn och promenader om det hade gått.
Ja, absolut, absolut.
Mm. De har haft gymmen fulla med så här, människor som har det som sitt jobb. Liksom. Ah, nej, men jag tränar åt Bosse idag. Ja. Man ville köra först ett par spinningpass och sen styrketräning. Vi kör pex idag.
Jag hade kunnat bli en sån som hyrde ut mina tjänster då när det gällde att till exempel ta sköna skogspromenader. Det hade jag gärna gjort. Även något andra. Nej, men det jag gjorde också utöver att kartlägga, det var ju att också skriva väldigt mycket, prata med mig själv väldigt mycket, ställa mig själv massa frågor, vad vill jag ska hända i mitt liv och liksom alla de här yttre målen, ja, jättespännande, jätteintressant allt jag ville göra, men vad handlar det egentligen om, vad är det för känslor jag vill uppnå genom att göra allt det här, och den var ju liksom också nästa stora grej, att aha, det är känslorna jag vill åt.
Och vad är det för känslor du vill åt då?
Alltså jag ville känna mycket energi, inspiration, glädje och lugn. Det kom lite senare kanske. Det låg kanske inte top of mind så här. Men mycket positiva, starka. Liksom inspiration, glädje, energi. Och jag kände ett starkt behov av att också... Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men det var nog det här med inspiration. Att jag ville få den energin. Liksom, att göra roliga saker med mitt liv. Men också det här då att inte gå och vänta på att jag skulle ha tillräckligt med pengar för att göra den där resan eller köpa det där, vad det nu kan ha varit, utan att jag liksom, vad kan jag göra i min vardag? Vad kan jag göra nu, denna stund, för att känna det där?
Men det förutsätter ju också att vi klarar av att se glädjen i det lilla, att det inte måste vara så fantastiskt, att det inte... Alltså jag tänker, min upplevelse är att vi har en, alltså någon sorts inflation i det här med hur, i lycka, i prestation, i hur det ska kännas. Att laga en god middag eller att göra en fruktsallad eller jag tänker att ge sig själv tillåtelsen att det kan få vara en källa till lycka och att inte tänka att aha, men Kim Kardashian, hon fick 3000 röda rosor och en 5 karats diamantring. Inte undra på att hon är glad. Och jag fick vad det nu var, eller ingenting. Eller här sitter jag liksom. Men att det är liksom inte storleksordningen. Och det är inte i någon annans ögon som våran lycka blir till. Jag kan tycka att jag har haft människor i mitt liv som liksom har nedvärderat små saker, att jag har känt mig lite så här, nästan lite kränkt av att, ja men jag tycker att det här gjorde mig glad, ja men det där är väl ingenting, du borde sikta på något större, eller nej men det här att jag är liksom jätteglad över den bilen som jag har, den är liten och smutsig liksom, men den är jävla bra. Jag är jätteglad över den. Jag hade inte kunnat vara gladare över en bil som var större eller finare eller renare.
Nej. Nej, men och det är kanske en resa som man behöver göra liksom. Jag menar, om man har väldigt mycket sån här strävan, man ska ha saker, man ska ha stora upplevelser. Att man behöver ta sig en bit på den vägen för att landa i att nej, men jag, då vill jag bara ha en ännu större bil eller flyga ännu längre bort nästa semester eller vad det nu är sådär. Jag tror att jag var liksom ute och tassade där och trodde under lång tid att det blir bättre på andra sidan, gräset är grönare på andra sidan staket och så vidare. Och där, alltså det känns oerhört främmande för mig idag. Som, alltså jag blir ju alltså några av mina de här explosionerna med starka känslor jag har, det är ju framförallt alltså, om jag gör en, som jag gör varje dag, en sallad som ser väldigt vacker ut. Eller står och liksom steker grönsaker och känner den här doftsensationen och ser de här vackra färgerna i grytan. Alltså jag blir så lycklig av sånt. Så det, och det kan jag inte säga att jag upplevde att jag var när jag var 20, 25, 30. Utan det, jag såg inte de där vardagssakerna på samma grej.
Och grejen är att den känsloupplevelsen du har där i kroppen är ju inte mindre för att det som händer inte är något som kostar mycket pengar eller att det är något som bara händer på semestern, utan det är ju precis, den är lika underbar och lika värdefull som om, ja men vad vet jag, Magnus bjuder dig på en helikoptertur över någonting och det är solnedgång och, alltså den härliga känslan, om du nu hade velat åka helikopter, den härliga känslan, den hade ju varit liksom densamma.
Ja, men det är så bra exempel för att jag flög i helikopter över Kapstaden för ett gäng år sedan tillsammans med min dotter. Och det var ju fantastiskt. Jag var också livrädd. Det blåste lite och det var lite så här, ja, men det var ju så vackert och så underbart. Men jag brukar liksom, det var ju en sån upplevelse jag kände att jag behöver aldrig mer göra om det här. Det här kommer jag leva på resten av mitt liv. För det är också så häftigt med känslor och tillstånd. Man kan återuppleva dem, det är det. Men det är verkligen så att jag har gjort ett val också att njuta av de här små, små stunderna i vardagen. Det har jag verkligen, alltså jag har verkligen valt det. Och det är ju lika fantastiskt liksom att bara titta ut i sin trädgård och njuta av någonting man har gjort där som att få göra något så häftigt som att flyga helikopter över Kapstaden.
Och den här liksom, lyckan eller glädjen när man tittar ut och man ser liksom vackra färger. Att kunna liksom inte nedvärdera den eller devalvera den för att den är gratis eller för att den är liksom mitt framför näsan.
Just det.
Så jag tänker ge sig själv rätten till sin egen lycka och sin egen glädje och sin egen hänförelse i vardagen. Det tänker jag är liksom en gåva man kan ge sig själv som verkligen förändrar livet.
Mm. Ja, men det, jag kan bara skriva under. Jag håller med, alltså verkligen. Jag är nästan så att jag är lite rädd att jag tjatar och jobbar med folk som är ute och går med, kanske min man eller andra vänner som är ute och går med mycket, för att jag, men har du sett vad fantastiskt det ser ut här? Det här måste ju vara vackraste platsen i hela Österåker. Är du rätt så här? Och bara, nej men gud, det här sa ju sist vi gick här också. Nu dämpar det lite. Nej men alltså, och det återigen, så var jag inte alltid förr liksom. Men det är ju maxa liksom också det här. Men jag tror att det också är att vi är kanske olika personligheter. Jag verkar ju uppenbarligen vara en person som har behov av att få de här, få fyra av med de här starka känslorna ganska ofta. Och då är jag liksom, jag kan inte åka till Kapstaden jämt och ständigt. Då skulle det också bli vardag för den delen. För att få erhålla de där känslorna. Utan
det är väl det när man söker, eller problemet, det kan bli ett problem om vi tänker att vi hela tiden behöver söka nya kickar. Att det behöver vara mer och bättre. Att man, och det är väl när man hamnar i stress så behöver man kanske en större skjuts dopamin också för att det ska kännas.
Just det.
Så genom att vara lugn så behöver vi ju mindre yttre stimulans för att få en större inre reaktion.
Mm.
Så det är också ett lyckotips, det har du varit inne på där flera gånger. Att sänka sin stressnivå för att, men det är lite grann så här som att man, har man ätit något som är jättekryddigt så kommer man inte kunna känna smaker på annat. Så jag tänker det här med att stressreducera, det är som att liksom borsta tänderna och sen dricka ett glas vatten och låta det gå en stund. Och sen äta körsbäret.
Mm.
Alltså ett körsbär efter den indiska grytan kommer liksom inte vara riktigt samma sak.
Nej.
Så att skapa förutsättningar i liksom det inre klimatet för att få den här...
Mm. Och det är ju också, apropå det, att man också kan, det är också ett sätt att träna sig själv i att läsa av sina signaler inifrån. Det är ju att meditation är ju fantastiskt där. Mental träning, avslappning, mindfulness, alltså vad man nu vill kalla det, men någon form av mental träning där man riktar fokus inåt och försöker liksom att inte tänka så mycket utan känna och uppleva det som pågår i kroppen.
Mm.
Det där var jag ju på hårdträning i förra sommaren under den här Vipassana meditationskursen som var under 10 dagar som du sen intervjuade mig i ett avsnitt i podden om.
Som heter Är du upplyst nu eller?
Just det, så heter det avsnittet, ja. Ja, men precis. Och det var ju väldigt spännande att under 10 dagar sitta och andas och bara rikta fokus inåt. Det var inte jättelätt. Men det var ju så häftigt när jag liksom kom i kontakt med känslor och upplevelser i kroppen. Och bara det här att ja, men hjälpa sig själv att stänga av. Och att vi har ett helt universum där inne. Alltså vi kan göra så mycket. Bara liksom på insidan mentalt.
Det jag har klurat på nu är ju det här när vi pratar om på insidan. Apropå liksom kvantfysik och energi och sådär, så när vi vänder oss inåt, vart är det egentligen vi vänder oss då? För det är ju inte en inre sluten värld, utan det är ju liksom som ett universum som öppnar sig när vi vänder oss inåt.
Mm, det är så spännande.
Är inte det coolt?
Ja, men det är ju så, och allt man kan hitta på, alla människor man kan möta, alla varelser, alla röster. Alltså man kan ju också använda hela den här, ja, men som vi skriver om i boken också, att man använder det här som sin inre teaterscen där man repeterar saker. Gjorde jag också mycket under min utbildning till mental tränare där med, alltså hur inför någonting, hur vill jag känna, hur vill jag uppleva? Jag spelade upp det som en film för mitt inre. Och det är också ett bra verktyg för att liksom hitta, men vad är det jag vill uppleva? Och för att sen komma ihåg och identifiera det när det händer.
Mm.
Liksom att, ja men just det, nu är jag där. Det här har jag liksom genrepat. Jag ville ju ha den här stämningen liksom i de här miljöerna jag befinner mig tillsammans med de här människorna. Och nu har vi det så där bra som jag hoppades. Och det kanske bara är 5 minuter som det är lugnt runt middagsbordet och tonåringen inte tjurar och 2-åringen inte liksom välter omkull någonting. Men fånga den stunden och njut av den. Sätt ord på den. Det är liksom, det tycker jag är ett häftigt sätt också att använda sina mentala inre resurser. Men sen kan man ju lyfta det här på en annan, alltså gå utanför, det var väl det du kanske också var mer inne på där med det här universumet, att det faktiskt också är, finns väldigt mycket där som är utom, bortom det vi kanske kan föreställa oss.
Mm.
Som ju också är häftigt att få kontakt med under meditation. Mm.
Precis, för dit där finns ju alla möjligheter. Om man tittar utanför sig själv så är ju det, ja, det är lätt att titta utanför sig själv och titta, oj vad världen är stor. Men jag tänker att om man tittar inåt och tittar inåt med nyfikenhet så känns plötsligt världen utanför väldigt, väldigt liten.
Mm.
Förstår du?
Mm. Absolut. Ett av mina bästa sätt att hamna i ett tillstånd som, alltså jag vill nästan inte ens säga liksom, sätta ett ord på det, men om jag bara liksom klumpar ihop det i begreppet ett positivt tillstånd med en fantastisk energi, det är ju att när jag medvetet liksom framkallar känslan av samhörighet och tillhörighet med någonting som är mycket större utanför mig själv. Enklast gör jag det när jag är i naturen och framförallt när jag står vid mitt fantastiska träd, en vit asper en bit bort, där jag är en liten del i någonting större och där jag är lika viktig, varken mer eller mindre, som löven på marken runt omkring mig eller trädstammen eller fågelkvittret eller vad det än är. Där är det ju fantastiskt att vara i det här spacet, att förstå någon slags, ja men det blir någon slags djupare, det här är för en del av den, låter det här jätteflummigt förstås, men där jag känner tillhörighet och samhörighet med det här som är svårt att sätta ord på vad, ja, det är.
Ja, men precis. Och det tänker jag liksom, för dig så kan du uppleva den känslan i naturen där, eller kanske med din familj. För någon annan så kan det vara liksom att man känner den samhörigheten på AIK-läktaren. Att man upplever det. att man får kontakt med det. Så jag tänker att den kontakten som du beskriver där, den har olika människor och olika sätt att nå.
Mm. Ja, absolut.
Men i boken så pratar vi om medkänsla och självmedkänsla som viktiga nycklar. Jag tänker innan vi avrundar här så skulle du gärna få, tänker jag, ge exempel. För det kan ju bli ett väldigt konkret sätt. Ja, men om jag ska göra en sak för att skapa goda förutsättningar för att uppleva mer sköna känslor i mitt liv. Vad skulle det vara då?
Ja, men min självmedkänsla är ju ett fantastiskt redskap för att inte försöka liksom tränga bort de svåra, jobbiga, utmanande känslorna. De så kallade negativa. Utan att acceptera att de finns där och de kan få gå bredvid ett tag. Så det är ju ett jättebra verktyg för det. Acceptansen som det ju handlar om. Nu är det på det här viset. Och att sen också bjuda in till möjligheten till att det också finns utrymme för andra känslor. Och där, för mig har att jobba med tacksamhet som begrepp. Först var det liksom kanske mer ett ord, ett tacksamhet. Ja, men det har jag hört ska vara bra. Men sen så, ju mer jag använde begreppet och fokuserade på vad är jag tacksam för? Liksom gjorde inre mentala bilder av liksom att min familj, mina barn, mina nära och kära, mitt yrke, min verksamhet, vad jag har gjort, att kroppen är okej, liksom, att jag är frisk, att jag bor där jag bor. Alltså, ja, vad jag kom på i stunden till att börja känna tacksamheten när det inte bara var ett begrepp som jag ville tillägna mig. Så det är liksom, det är en annan bra väg tycker jag. Men jag tror att väldigt många har, eller jag vet ju, och det vet man också via forskning och så, att just att möta, att acceptera att nu är det inte så bra, nu känns det inte så bra, jag kanske inte är frisk och allt det här. Att man möter det först med acceptans för att sen kunna öppna en dörr mot någonting annat också. Och att man accepterar att det kanske bara en liten glimt av någonting positivt. Det kommer en liten puff, en liten fläkt av någonting som känns positivt på något vis.
Så vi har självmedkänsla och såklart och medkänsla med andra. Och sen var väl en nyckel också, forskningsbaserad nyckel som vi lyfte fram i boken, var det här med att göra gott för andra.
Mm. Mm.
Och där tänker jag, i ditt liv så har ju du Friendly som måste vara liksom en källa till lycka och tillfredsställelse just av den anledningen, liksom på daglig basis.
Det var faktiskt inte medvetet därför, men jag satte ju fram Dockan Glad här idag när vi skulle prata om good vibes här och ha det som tema, just för att hen skulle vara med och sprida glädje här. Nej, men det kan ju ibland, ja, jag får ju input liksom och feedback från de som använder dockorna och då, det kan ju ge mig sån enorm tacksamhet att känna att, ja men, jag har gjort någonting sådär som någon annan får glädje och nytta av. Och det tänker jag, det har ju oavsett om man har jobbat med någonting eller så har ju alla har gjort någonting gott för någon annan människa. Så det är också liksom någonting man kan,
och man en brunn ösa ur. Och man har också väldigt tillgängligt, de allra flesta av oss har en möjlighet att inom loppet av några minuter göra något gott för en annan människa.
Mm. Jag skulle till exempel nu kunna säga bara att jag tycker jättemycket om att umgås med dig. Du är en härlig vän. Jag är jättestolt och glad för vad vi har åstadkommit tillsammans. Och utan dig så skulle mitt liv vara så otroligt mycket fattigare.
Vilken ambush! Jag blir jättegenerad.
Jag ser dig rådna lite. Ja, men det kändes så skönt att säga det. Alltså, och det kan man ju också säga. Ja, det gör gott till det man säger. Bra saker till.
Mm.
Och det känns bra på insidan när man gör det. Och nu har vi liksom skapat en, men så här, jaha, det var inte svårare än så att få lite så här skön.
Nej, men eller hur? Och sen så kanske jag blir så alldeles generad. Men sen när det har gått en stund så kommer det att liksom sippra in som en varm känsla som jag sen då kommer att dela med mig vidare.
Det är det, ja. Pay it forward. Mm. Det är det som är så häftigt med det där, att göra någonting, antingen man säger något liksom från hjärtat till någon annan, eller att man erbjuder sig att hjälpa till, eller att man faktiskt gör någonting för någon annan. Så det sprider ju cirklar på vattnet, alltså det är verkligen.
Eller plocka skräp, alltså det finns ju jättemånga
le saker. Mot människor. Mm. Det hade jag som en av grejerna som jag jobbade med då när jag började med mental träning. Och jag gör det ju fortfarande, men då var det liksom nytt för mig att bara gå och tokle. på liksom Stockholms centralstation så här. Och jag, alltså jag var så lycklig efter, och jag menar, jag vet inte vad andra tänkte, det är helt ointressant.
Gå inte för nära knarkaren.
Men det är så häftigt att se liksom att det faktiskt, att bara gå runt och le gör att det känns bättre på insidan, verkligen. Det finns ju också en massa roliga studier kring hur man säger fake it until you make it smilet. Som inte känns så bra när man är på ett jävla humör. När man är sur, arg, irriterad eller om man är deprimerad. Då är det ju svårt att tro på det där. Men jag har ju testat det även i de sammanhangen. Och när man själv gör det och väljer att göra det, så går det ju faktiskt att lura sig själv in i ett mer positivt tillstånd.
Vad säger du? Vad ska vi prata om nästa gång?
Nästa gång så ska du och jag inte prata om någonting, utan då kör vi det här avsnittet där jag har varit och träffat Elin Lundberg, som är legitimerad psykoterapeut, socionom och familjeterapeut. Och hon ska berätta för oss om anknytning och hela den jättespännande delen av oss människor som startar från och med att vi är pyttesmå, och hur det påverkar oss och våra relationer längre upp i livet. Så det blir ett jättespännande avsnitt.
Vad bra. Men då är vi redo för att tacka för idag då?
Ja, känner vi också lite tacksamhet att vi har gjort det här avsnittet?
Absolut.
Ja.
Och hybris.
Och hybris. Det var inte så jobbigt att prata om positiva känslor.
Ja, men det gick rätt bra. När jag väl liksom fick ur med det här som störde, så var det faktiskt jättetrevligt.
Ja.
Vi kan göra om det. Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Hej.